Ja, helige ande, vi vill bara välkomna dig till den här gudstjänsten. Du är redan här, men vi vill verkligen välkomna dig att bara inta den här lokalen och våra hjärtan, Herre. Jag ber helige ande att du ska komma med din förväntan över oss, Herre Jesus. För du vill välsigna oss här idag, Herre. Du har ett ord till oss och du vill uppmuntra oss, Herre, och lyfta oss. Helige ande, där du är, där är frihet. Så därför ber vi helige ande att du ska komma och regera i den här gudstjänsten och göra precis vad du vill. Det är det som är så fantastiskt. Vi vanliga, enkla människor som jobbar med olika saker eller går i skola eller är pensionärer. Men vi tror på dig, Herre Jesus. Vi är födda på nytt. Vi är som vilken människa som helst, men vi är födda på nytt. Vi har tagit emot dig som vår Herre och vår frälsare. Tack Jesus att du är här. I Jesu namn. Amen. Varsågoda och sitt. Men det gör ni ju redan. Så. Idag är du förväntansfull? Ja, bra. Det var två som var det. Det är okej. Nej, jag tror du är förväntansfull. Visst är det fantastiskt att få komma tillsammans så här och fira gudstjänst. Tänk om vi hade bott i ett land nu där de höll på offrade djur och grejer och hängde upp köttstycken i julgranen som de gjorde förr och tillbar Tor Oden och det har inte varit så bra. Nej. Tänk vilken skatt vi har att Sverige är ett kristet land. Det är sekulariserat som få, mest i världen. Men så ska det ju inte förbli. Utan vi ska ju bevara detta kristet, eller hur? Sverige ska bevaras kristet. Djävulen vill stjäla, slakta, förgöra detta landet. Men det ska han inte få. För att du och jag är här. Vi är ljus i mörkret. Ett salt i förruttnelsen. Du och jag är så viktiga för det här landet. Vare sig man är född här eller har kommit hit, flytt hit, så är man så viktig och betydelsefull för det här landet. Alltså du och jag, vi bär ju Jesus på insidan eftersom vi en gång valde att ta emot honom. Och det är detta landets räddning. Det är människorna i vår omgivnings räddning. Det är att vi har Jesus på insidan. Och vi ska bli mycket, mycket mer frimodiga att berätta om honom vart vi än går. Alltså i lunchrummen, i arbetsbodarna, i klassrummen, var vi än befinner oss, så ska vi vara ljus i mörkret. Och även om vi inte får säga så mycket, så ska vi ändå stråla Jesus där vi går fram. Vi ska se till att vi är uppfyllda av honom. Men det är ett egen ansvar. Det innebär att man behöver ta sin tid med honom och umgås med honom varje dag. Att läsa hans ord och att ta sig, även om du i all stress och press som är i vår tid och vår värld och i den tid av livet vi är, så att man tar sig minuter, att man tar sig kvartar, att man tar sig stunder där man sätter sig med Jesus och bara Jesus. Jag har en förmåga att alltid ganska sent på kvällen gå ner och sätta mig och ta min stund med Jesus. Och jag somnar så gott. Oftast. Men jag är ändå inför Herren. Ja, även om jag somnar. Att ta sig sin stund med Jesus är så viktigt. Men det är inte det jag ska tala om idag. Utan idag ska jag tala om julen. Jag har varit inne på det lite grann några söndagar när jag har delat vittnesbörd och så. Men jag hävdar ju att jul är den bästa högtiden på året. Påsken är bra, men julen är något särskilt. Det är det. Allt runt omkring, alltså alla förbereder sig på en stor, trevlig familjehögtid. när det är som det ska vara. Det finns situationer där människor, där julen är det värsta som finns, för att de vet att det är massa sprit och elände. Men när det är som det ska vara, så förbereder man sig för en fantastisk familjehelg. Och så. Och vi har så lätt bara att glömma bort varför vi firar jul. För det är tomtar och det är julklappar och det är som jag inte alls tycker är något fel i. Men vi glömmer lätt bort varför vi firar jul. Och det är det som jag ska tala om idag. För det får vi aldrig glömma bort. Jesus Kristus är orsaken till att vi firar jul. Han föddes då, världens frälsare. Och vi ska läsa, det blir en del bibelläsning idag. För jag tänkte att vi ska fylla oss med Guds mat innan vi fyller oss med julmat. Är du här eller har du somnat? Nej, bra. Gud, vi ska fylla oss med Guds ord här och verkligen sätta oss in i varför julen egentligen är så viktig. Och det är att Jesus föddes, våran frälsare. Vi ska gå till Jesaja kapitel 9. Kapitel 9, det är en väldigt känd text i de här, i den här tiden vid jul. Och vers 6. Jag vet vad, vi börjar från vers 1 istället. Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sibulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande dagar ska han ge ära och trakten ut med havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hednafolkens Galileen. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över de som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Det folk som du inte har givit stor glädje låter du bli talrikt. De ska glädja sig inför dig, så som man gläds under skördetiden, så som man fröjdar sig när man delar byte. Till deras bördors ok, deras skulders gissel och deras plågares stav bryter du sönder, liksom i Midians tid. Ja, varje stövel buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given, på hans axlar vilar herradömet, och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan ska göra detta. Så här är alltså, här är ett julens budskap. Alltså ett barn blir oss fött, och det är ju Jesus. Han föddes i Israel och i ett stall som vi alla känner till. Och han är orsaken till att vi firar julen. Och om man läser, vad är han då? Jo, alltså han är, på hans axlar vilar herradömet och hans namn är under. Och hans namn är rådgivare. Vad tror du vägen? Mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Det är våran Jesus. Det är den Jesus som vi tror på och som vi tjänar och som föddes på julen en gång i tiden. Det är detta som är jul. Alltså, och detta är ju ett budskap mer än bara Jesus i krubban. Det är ju, alltså, när vi tar emot Jesus, då får vi tillgång till under. Vi får tillgång till råd i förvirrade stunder. En mäktig Gud och evig fader. Din och min fader. Din och min pappa. Det fick vi tillgång. Hade inte Jesus fötts så hade vi aldrig fått tillgång till detta. Då hade särskilt, alltså, judarna hade ju lagen och förbundet, men vi som är hedna kristna hade inte haft någonting. Men tack vare att Jesus föddes så har vi del av evigt liv och all den välsignelse som finns. Vi ska gå till Lukas kapitel 1. Och vers 26. För någonting som jag har reagerat på, och det var Martin inne på här också, alltså under den här perioden när Jesus skulle födas, så var det väldigt mycket andlig aktivitet i Jerusalem. Alltså det var änglasyner, det var mycket såna här mirakulösa saker. Det är ju inte vardagsmat att det kommer en ängel till en jungfru och säger olika saker. Men under den här tiden, det visar hur viktig den var. För om jag inte är helt fel, så innan den här tiden så var det ganska tyst från himlen egentligen. Var det inte det? Om man liksom har hört andra säga. Men här då, när det närmade sig Jesu födelse, så då började det bli aktivt i andevärlden. Gud började agera. Och vi ska läsa här. I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nasaret, Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt. Och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in och sa till henne: gläd dig du benådade, Herren är med dig. Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ängeln till henne: frukta inte, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig få något slut. Maria sa till ängeln: hur ska detta kunna ske? Ingen man har rört mig. Ängeln svarade henne: den helige ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Så det var ju en mäktig upplevelse. För vad var Josef och Maria? Det var två vanliga människor. Men de trodde på Gud och de var gudfruktiga. Och därav kunde Gud välja ut. De levde inte hur som helst, utan de hade en gudsfruktan och väntade på Messias och trodde, höll lagen på alla sätt. Så de var rättfärdiga och Gud valde henne. Vi ska också läsa Lukas 2 och 8. Här var ju första då ängeln som kom. Och sen tar vi 2 och 8. I samma trakt uppehöll sig några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sa: var inte förskräckta, så jag ber bud om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet: ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära vare Gud i höjden och frid på jorden till människorna hans välbehag. När änglarna hade farit upp till himlen sa herdarna till varandra: låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta. Så här var ju nästa änglasyn, nästa mirakel. Det var inte bara att han sa till Maria och till Josef, utan han han tog några herdar som inte alls hade med saken att göra för att bevisa att en frälsare är född i ett stall här i närheten. Sen har vi Matteus 2. Ska vi se, 2. Och vers 1. När Jesus var född i Betlehem i Judén på kung Herodes tid, se då kom visa män från östern till Jerusalem och frågade: vad är judarnas nyfödde konung? Vi har sett hans stjärna gå upp och han har kommit, och vi har kommit för att tillbe honom. När kung Herodes hörde det blev han förskräckt och hela Jerusalem med honom. Och han samlade folkets alla överste präster och skriftlärda och frågade ut dem var Messias skulle födas. De svarade: i Betlehem i Judén, ty så är skrivet genom profeten. Du Betlehem i Judaland, är inte du minst bland juda furstar? Ty från dig skall det utgå en furste som ska vara herde för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig de visa männen och frågade ut dem om när stjärnan hade visat sig. Och så står det ju vidare hur de gjorde. Alltså, det blev ju en otrolig aktivitet i och med att Jesus skulle föras. Och det resulterade också i ett av de största barnamorden i historien. Alltså, Herodes dödade ju alla som var 2 år och neråt. Bara för att vara säker om att han skulle få dö på Jesus. Varför hände det? Jo, för att djävulen var ju livrädd för denne frälsare som skulle besegra honom. Så han försökte direkt att döda honom. Men det gick inte, för Herrens änglar var aktiva och talade till sina tjänare. Bland annat Josef. Det var väldigt mycket aktivitet i andevärlden runt den här händelsen. Det är därför den gör så speciell och så mäktig. Efter Jesus hade vuxit upp då och blivit andedöpt, började det hända massa mirakler runt honom. Men vi ska ju veta det, att från denna händelsen så går det sedan 30 år innan något verkligen händer. Alltså, Jesus var ett barn, gudfruktigare än alla andra. Det står ju om honom att han var väldigt lydig. Han var alltid lydig sina föräldrar. Det var ett mönsterbarn, kan man väl säga. Och det är klart, han var ju både Gud och människa. Men det hände ingenting kring Jesus förrän 30 år senare, när han blev andedöpt. Och det är på något sätt typiskt Gud. Det tar tid innan saker händer. Alltså, jag vet inte hur du är, men när det gäller bönesvar, så när jag har bett en bön, då förväntar jag mig svaret nu. Liksom, att det ska ha svar nu. Och det är inte fel att förvänta sig snabba svar. Men Gud har en princip att saker tar tid. När Abraham fick löftet om Isak gick det också många år innan Isak föddes. Och han var ju både förtvivlad och uppgiven många gånger, Abraham. Men till slut hände det, för han höll fast. Och samma är det för dig och mig med de bönesvaren som vi har bett om. Och kanske bett i många år. Och vi tänker att, nej, men kommer det någonsin att hända någonting? Ja, det kommer att hända, för Gud, det tar tid för vissa saker. Det tar tid innan sådd blir skörd ibland. Och samma var det här. Jesus, han var 30 år när han blev andedöpt. Och sen kan vi ju bara läsa i evangelierna vad som hände. Han uppväckte döda. Han botade sjuka. Vart han än gick så botade han och hjälpte människor och gjorde gott. Och det är ju det som du och jag ska predika, och vi ska ju passa på nu i juletid att liksom, ja men det är ju den Jesus som vi tjänar. Det är ju den Jesus som föddes i en krubba, som om vi går till Apostlagärningarna 10:38. Det är ju den Jesus som lever idag. 10:38. Hur Gud smorde Jesus från Nazaret med helige andes kraft. Med den helige andes kraft. Han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var under djävulens våld. Till Gud var med honom. Det är ju den Jesus som föddes vid jul. Vid jul var han ett gulligt barn i en krubba. Sårbar och en vanlig bebis. Men Gud startade sin plan där. I och för sig den startade långt, långt tidigare. Men där föddes planen, så att säga. Och sen gick det ändå 30 år innan det överhuvudtaget hände någonting. Och varför tog det så lång tid? Jo, för det tar tid att förbereda sig. Alltså Jesus behövde växa till, precis som du och jag behöver göra. Han behövde undervisas i lagen. Han, så att han blev redo för den här tjänsten och kallelsen. Och så kan, det är samma för dig och mig. Vi kan bli kallade i unga år. Och så blir man frustrerad till slut. Varför händer ingenting? Varför blir det inte så? Alltså, nej, Gud har nog en annan plan. Jag vet själv, jag blev frälst när jag var 16 år. Och sen när jag, de åren som gick där, jag vet inte hur många profetiska tilltal som talades ut över mig. Att jag skulle göra vissa saker som inte har blivit än. Hörde de fel då allihopa? Nej, jag tror inte det. Men Gud har sin tid. Sen kan man söla bort en profetia genom att inte gå Guds väg. Men går man Guds väg och vandrar med honom och går in i de dörrar han öppnar, så förr eller senare så för han för dig in i det han har kallat dig till. Vi kan inte forcera detta. Vi kan inte men jag vill in i det nu. Tiden är kort och Jesus kommer snart tillbaka, så jag måste in i det nu. Det funkar inte. Jesus vet när han kommer tillbaka, eller det vet inte ens han, men fadern vet när Jesus kommer tillbaka, och han vet också när det är tiden inne för dig och mig att gå ut i det som Gud har kallat oss till. Och vi har alla olika kallelser, och samma var det för Jesus. Han var tvungen att gå samma väg, att så därför ska vi ju följa hans exempel. Det säger han ju gång på gång, följ mig, alltså lärjungen är inte mer än sin lärare. Och tog det tid för Jesus, så kommer det att ta tid för dig och mig. Det kommer att ta tid innan vi är framme vid det som Gud vill. Men här i alla fall, Guds ande kom över Jesus och han gick omkring och botade alla. Han gjorde gott och botade alla. Och här är någonting som jag vill stanna upp vid. Du och jag som är Guds barn behöver predika detta. Att Jesus gick omkring och gjorde gott och botade alla. I vårt land så händer det inte så mycket under. Det händer lite grann här och där. Någon blir frisk så där. Men det är inte som de här i de här väckelseländerna. Där, eller om vi läser i Apostlagärningarna. Där det fanns väl inte en sjuk i hela Jerusalem, tror jag. Efter den här perioden. För det var så vanligt med mirakler och under. Och du och jag, vi ska vara jättetacksamma för de små och stora mirakler som sker ibland. Vi ska vara jättetacksamma för dem. Men vi ska inte, det är inte vad Gud har tänkt. Gud har tänkt en massiv väckelse i Sverige. Gud har tänkt ett massivt genombrott i Sverige där inte bara människor blir frälsta, utan att de blir frälsta och befriade, botade direkt. alltså stora mirakler, att de kommer in i rullstol och går härifrån. Sådana saker vill Gud ska hända i det här landet. Och det ska du och jag komma tillbaka till och tro på och predika. Jesus sa, dessa gärningar och större än dessa ska ni göra, för jag går till Fadern. Alltså, vi har inte sett än vad Gud vill göra. Ja, men det händer allt saker. Ja, och det ska vi vara tacksamma för. Men det finns så mycket mer. Och sen måste vi predika att han vill frälsa människor från deras synder. Det är tabu i Sverige idag att säga något är synd. Det är tabu att säga att rätt eller fel. Allting är rätt för dig om det känns rätt. Det är det moderna idag. Detta smyger sig in i församlingarna också. Där ska du och jag inte hänga på. Om vi läser i Matteus 1:18. Och det är ju när ängeln kommer till Josef. Med Jesu Kristi födelse gick det till så att hans mor Maria var trolovad med Josef. Men innan de hade kommit tillsammans visade det sig att hon var havande genom den heliga ande. Och vi bara stannar. Det var ju en otrolig grej på den tiden. Det var ju en jätteskam att bli gravid innan man hade gift sig. Och Gud valde att gå den vägen. Det är ganska fascinerande tycker jag. Han gick totalt tvärt emot. Och det visar att Gud går den väg han vill. Om man säger. Så han valde att genom den heliga ande befrukta Maria. Josef, hennes man, var god och rättfärdig. Han ville inte dra vanära över henne. Och därför beslöt han sig i hemlighet att skilja sig från henne. Men när han tänkte på detta, se då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sa: Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru. Ty barnet i henne har blivit till genom den heliga ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Alltså människan, du och jag, är syndare. På grund av syndafallet så är vi född i synd. Men när vi tar emot Jesus som våran Herre och frälsare så blir vi förlåtna och renade och rättfärdiggjorda. Då är vi inte syndare längre på det sättet. Vi kommer att begå synder så länge vi lever här på jorden, för att vi har vårat kött, som Bibeln säger, att brottas med. Men vi är nya skapelser i Kristus Jesus och vi är rättfärdiggjorda. Men att som det är idag inte predika det. Inte predika att du behöver bli frälst från din synd, som tyvärr smyger sig in i många församlingar. Det är katastrof. Och du och jag ska inte gå den vägen. För det är så här. Vi ska predika att om du inte omvänder dig från din synd så går du evigt förlorad. Men då kan ju människor bli ledsna. Ja. Det kan bli deras räddning det. Eller blir deras räddning. Om jag är läkare och så kommer en människa med cancer till mig. Och så säger jag. Jag vill ju inte döma den här stackaren som är dödssjuk. Gör vi ingenting så kommer den att dö. Så jag skriver ut lite Alvedon här. Och så, ja, får vi hoppas på det bästa. Jag åker ju dit då som läkare med all rätt. För jag begår ju tjänstefel. Om du och jag som Guds, Jesu lärjungar inte säger till människor som inte har mött Jesus att för att du ska få komma till himlen en dag så måste du vända om från din synd. Då begår vi tjänstefel. Ja, men man måste ju välja rätt tillfälle och absolut, vi ska ju vandra i anden och vara ledda av Guds ande. Det är ju inte det första vi dyker på människor med. Ja, du måste omvända från din synd. Men när det kommer till det läget, när Guds ande öppnar dörren, då får vi inte tveka. Och människor frågar, men finns det ett helvete? Ja, det finns ett helvete. Det finns ett fruktansvärt helvete. Och alla som inte, och det är inte mitt påhitt, utan det är bara att läsa i Bibeln, så du kan inte bli arg på mig, utan du får bli arg på någon annan då. På Gud som har bestämt det så här. Alla människor som inte tar emot Jesus, som inte vänder om från sin synd, inte erkänner Jesus, du är mitt enda hopp, hamnar i helvete. Helvetet är till för djävulen och hans änglar att när tiden är slut här och Gud och lammet har dömt djävulen så är tanken att det bara i helvetet i den brinnande sjön ska vara djävulen, den falske profeten, odjuret och hans änglar, demoner, inga människor. Det är ju så det är tänkt. Men de människor som väljer att inte följa Jesus, inte tro på honom, inte ta emot honom som sin herre och frälsare, de hamnar där också. Men de människorna som väljer, som erkänner, jag kommer ihåg när jag blev frälst, jag var 16 år och under hela min uppväxt, och det var ingen egentligen som vi trodde ju på, eller min mamma trodde på Gud, men hon var inte född på nytt då. Så det var väl typ det med Gud som jag kände till lite grann. Men jag gick ständigt med en visshet om att jag var rädd för att dö. Jag hade någon form av syndanöd även i unga år. Och sen när jag växte upp också. Jag visste det. Att om inte jag vänder om till Jesus, om inte jag ger mitt liv till Jesus, så kommer jag inte till himlen. Jag kommer till helvetet. Om Jesus kommer tillbaka nu, för det hade jag hört någon berätta och jag blev ju livrädd när jag hörde det första gången. Om Jesus kommer tillbaka nu så får inte jag följa med. Det kallas syndanöd och det är väldigt hälsosamt. Väldigt bra grej. Och jag kommer ihåg den kvällen när jag tog emot Jesus i mitt hjärta. Då försvann alltihopa det här. Då visste jag. Om jag dör nu eller Jesus kommer tillbaka så får jag komma till himlen. Och det var en frid och glädje som jag inte kan beskriva. Något alldeles, alldeles enormt. Så det är det vi ska predika för människor. Vi ska inte vara rädda. Låt dem bli arga då. Låt dem bli ledsna. För det är ju välmening vi säger det. Om du säger så här, ja, om någon frågar dig till exempel, men menar du om inte jag tror på Jesus så kommer jag till helvetet? Ja, och den blir arg på dig. Men låt den bli det då. Det går över. Förhoppningsvis blir de frälsta där. Men om de väljer att förbli arga, ja. Men du har gjort och jag har gjort vad vi ska. Och vi har inte deras blod på våra händer längre. För det är vad vi kommer att, om inte vi säger till människor, då kommer vi att få det på oss på något sätt. Men, och det är också så här, men det finns människor som säger, nej men jag har mött så mycket elaka kristna och de kristna jag känner, de är nog inte bättre än mig, så därför kan inte jag tro på Jesus. Det håller inte på domens dag. Och vi som sitter här inne vet ju det, men ni som lyssnar på nätet som inte känner Jesus. Det håller inte. Du kan inte säga inför tronen på domens dag: Glenn var dum mot mig en gång. Och jag vet att jag såg Glenn synda grovt en gång. Han gjorde... Så därför kunde jag inte ta emot dig, Jesus. Det kommer inte att hålla. För det är du och Gud. Du ska personligen stå inför domaren en dag och säga... Och då frågar han dig: vad gjorde du med ditt liv? Så det vill jag säga. Först vill jag be om ursäkt för alla jag har varit dum mot och alla fel jag gjort här i kameran. Men om du inte väljer Jesus på grund av att jag har gjort något fel, så får du problem i vilket fall. För att vi är människor, vi är inte fullkomliga. Jag gör fel varje dag. Alla gör fel varje dag. Det är inte det det handlar om. Det var därför vi behövde en frälsare. Sen är det ju jätteviktigt att vi som kristna då låter Gud helga oss, så att vi är välbehagliga dofter inför människor, att de ser: ska jag bli kristen, då vill jag bli som han eller henne. Att det är det vittnesbördet vi har om oss. Men det kommer inte att hjälpa att skylla på det på domens dag. Att på grund av att han eller hon gjorde så har jag valt att inte bli en kristen. Så om du inte är en kristen, så idag ta emot Jesus i ditt hjärta. Jesus, han säger i Johannes 14:6: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Därför är det så att det liksom slår undan benen för alla andra religioner. Jesus sa: jag är vägen, sanningen och livet. Och jag säger till dig som lyssnar nu på det här mötet, att har du inte Jesus i ditt hjärta idag, så vänta inte, för vi har ingen garanti för morgondagen. Vi såg på tv i morse hur en tsunami bara slog undan i Indonesien. Det var någon konsert och helt plötsligt bara alltihopa kapsejsade. Hundratals människor har dött. Vi har ingen garanti för morgondagen. Så har du inte Jesus i ditt hjärta, så ta emot honom idag, innan det är för sent. Du vet inte vad som händer idag. Förhoppningsvis lever vi länge och blir gamla, men vi vet inte vad som händer. Vi kan bli ihjälkörda, vi kan få hjärtinfarkt, det kan hända vad som helst. Se till att du är redo om det skulle hända. Ta emot Jesus i ditt hjärta. Så jag skulle vilja att vi ber en frälsningsbön här och nu. Och om du sitter och tittar på detta nu och du känner det här stynget i ditt hjärta, att ja, jag har det inte rätt med Gud. Skulle jag dö idag eller Jesus komma tillbaka, så får jag inte följa med. Be den här bönen tillsammans med oss. Jesus Kristus, vi kommer till dig. Jag kommer till dig. Förlåt mig mina synder. Och jag väljer idag att tro på dig som min frälsare. Att ta emot dig i mitt hjärta som min Herre. Jag bestämmer mig för idag att följa dig så länge jag lever. Förlåt mig mina synder. Tack för att jag är ditt barn nu. I Jesu namn, amen. Och så ber jag heliga ande för dem som har bett den här bönen, att du ska döpa dem i den heliga ande nu. Att de ska få uppleva din närhet. Och nu är du ett Guds barn. Om du bad den här bönen, så är du ett Guds barn. Och nu uppmanar jag dig, ta kontakt med en församling som predikar Guds ord. Du är varmt välkommen till den här församlingen. men någon som du har förtroende för och som predikar Bibeln fullt ut. Så att du får ett hem och kan växa till och bli, få lära känna Gud ännu bättre. I Jesu namn. Amen. Det är fantastiskt. Vi har världens bästa budskap. Det är, Jesus är bara så underbar. Jag ska bara avsluta med detta. Jag hörde Carl Gustaf Severin berätta. Varför hade evangeliet ett sånt genomslag i Ryssland? Vi kan ju tänka nöden, ja. Men han sa, de hade lärt sig att lyda order. De visste det, lyder vi inte order så dör vi. Då skjuter de ihjäl oss eller kör oss till Sibirien. Så de visste. Så när evangeliet kom till Ryssland och de predikade, tro på Jesus så blir du frälst. Jesus vill bota dig. Så ja, vi lyder det. De var vana. I Sverige har vi besudlats av ifrågasätta och nej, men kan det verkligen vara så där? Men det tycker då inte jag i alla fall. Det är därför vi ser så lite i det här landet. Men det ska vi ändra på. Det ska vi ändra på. I Jesu namn. Amen.